Så, då har jag tryckt på rec.
Då är vi redo.
Ännu
en vecka
bilder. Ja, så.
Har passerat.
Ja.
Välkomna.
Till Dealen med bilen.
Dealen med bilen, avsnitt.
231.
Ja, fick vi till.
Sådär va. Fan vilken låg energi. Men jag tror att det kommer ändras på det. För vi har ju bestämt oss för åtminstone en sak som vi ska beta av idag.
Ja.
Både du och jag har ju slipat sågarna sen sist.
Ja, jag vet inte. Jag ska inte säga att jag har dubier. Jag har lite låg energi.
Mm.
Det regnar ute. Mm. Det är liksom, det är inget härligt.
Nej.
Men hade vi älskat From Rust to Riches lika mycket om de hade byggt bilar vi själva hade gillat? Det hade vi ju inte gjort. Det här blir ju lyteskomik. Det vi kanske ska säga, för det är det vi ska inleda veckans
avsnitt. Ja, vi inleder med det, tänker du.
Att vi ska liksom gå igenom bilarna som och hojarna de byggde på tredje säsongen av Rust to Riches.
Ja, det här är ju en serie som konstigt nog ligger oss oerhört varmt om hjärtat.
Ja.
Och det gör den ju. Men vi kommer nog komma till varför den gör det.
Oh.
Du tycker jag bara att vi ska köra på. Vi ska inte. Jag tyckte det var så konstigt. Hur mår du? Mår du bra?
Ja, jag mår faktiskt väldigt bra.
Ja. Jag har lite så här mysångest. Jag återigen låg jag igår klockan 12 och bara tryckte på köp.
Vad köpte du nu?
På nya endurobrallor. För 3000 spänn.
Nej. Bravo.
Nej. Men man mår ju dåligt, men samtidigt mår jag bra av tanken på att de ska komma hit. Men jag mår samtidigt dåligt av tanken på att jag har inte alls råd att köpa det här, hålla på så här.
Nej.
Nu är det köpstopp för mig.
Ja, men jag tycker det är så kul att det har blivit ombytta roller. För jag gick ju och la massa grejer i någon sån här rullande korg på XXL. Mm. Sån campingprylar och någon dyr North Face-jack och allting.
Ja.
Och sen när jag hade kommit liksom halvvägs genom affären, då började jag långsamt hänga tillbaka saker.
Ja.
Fast på fel ställen förvisso, men jag kände, nu måste jag hålla igen. Men du har inte den spärren.
Jag kan
ombyta
inte.
Roller, det är skitkul.
Ja, och i ena sidan. Och andra sidan kan ju du spontant köpa en Geländewagen. På samma sätt som jag köper ett par nya handskar.
Det har aldrig hänt, men det vore härligt. Det vore härligt.
Ja, skit i det då.
Uh-huh.
Du skickade ett sms till mig och föreslog att vi skulle recensera alla bilarna som de byggde i säsong 3. Och vi tyckte att vi skulle betygsätta då varje enskild bil. Men då kände jag att det blir omöjligt. Eller kanske snarare lite enformigt. Eftersom varenda bil kommer få 0 poäng om vi ska sätta betyg på dem.
Det är ju 2 bilar som har liksom letat sig upp i hierarkin.
Jo, men då blir det 0 poäng för alla och 1 poäng för 2. Liksom. Vi kom till slut överens om att vi skulle i alla fall gå igenom varje bil och beskriva lite grann vad vi tänker.
Uh-huh.
Men jag insåg att det finns ju en risk även här att det här också kan bli lite tråkigt eftersom både du och jag hatar ju mer eller mindre varenda bil man byggt.
Uh-huh.
Och vi hatar dem ju dessutom av samma anledning.
Uh-huh.
Så jag är lite rädd för att det här kanske skulle bli liksom en upprepning på vad den andra har sagt då bara.
Uh-huh.
Och därför så har jag kommit på ett sätt som jag tänkte att vi kanske skulle kunna göra det här på.
Uh-huh.
Jag vet ju att du har lagt ner lite möda på att liksom titta på varje enskild bil och liksom har förberett dig lite mer i detalj.
Jag hade nog tänkt mer att freestyla, men du får fortsätt.
Jo, men du har ju tänkt lite mer sakligt beskriva hur de ser ut då.
Uh-huh.
Och därför tänkte jag då istället, om jag börjar med att beskriva varje byggen bara med en kort metafor och sen så tar du över med lite mer saklig beskrivning av bilarna.
Ja, vad spännande.
Så jag kommer liksom ganska kort beskriva vad jag ser. Men däremot kommer jag, efter att vi är klara med alla bilarna, då tänkte jag att då ska jag faktiskt beskriva vad det är som gör den här serien så fantastiskt bra trots att den samtidigt är så jävla dålig. För jag har faktiskt hittat en massa högkvalitativa saker med den här serien som jag tror är anledningen till att
den trots bakomliggande psykologin pratar.
Ja, precis. Trots att det då är liksom världens sämsta bilprogram, att det då också är världens bästa bilprogram. Men det tar vi sen. Så jag tänkte, ska vi köra igång bara?
Ja.
Ska vi kanske utropa någon form av spoiler alert för de som inte har sett den här serien? De får väl hoppa fram då.
Det går inte att spoila ett sånt här.
Nej, för hur vi än beskriver de här bilarna så kommer folk ändå chockas av hur hemska de är.
Ja, och vi gissar att i alla fall en majoritet av lyssnarna tittar på den här serien. För gillar man bilar så måste man ju titta,
titta på den här. Ja.
Mm-hmm.
Den första bilen
som de har massakrerat.
Ja,
för de har ju inte byggt bilar, de har ju massakrerat.
Nej, de har ju skändat bilar.
Ja.
Ja. Och den första bilen som de sätter tänderna i, det är ju en Mercedes 220 från typ 73. Och då ska de bygga om den till en driftingbil för att de har någon köpare som har en scout som de vill byta till på något sätt.
Var det inte Delaheinen som var den första? Jag vet inte, du får bestämma ordningen.
Jag tror den första, allra första var Mersan.
Egentligen är det skitsamma vilken
det är
ordning.
Helt skitsamma, ja men precis.
Det är bilarna sig.
Den här Mersan då, det färdiga resultatet då, och då är det nu jag ska försöka ge mig på någon form av metafor. Och jag tycker att det ser ut som en teckning som har ritats av barnen i en kristen särskola i Knutby, ungefär. Eller man kanske skulle kunna beskriva utseendet på den här bilen lite som att clownen Manne har typ ätit upp en av Carolina Gynnings tavlor. Sen har han spytt på en bil som har byggts av en plåtslagare som har polio, du vet, som bara kan jobba med fötterna. Eller? Lite så tycker jag man kan beskriva den här bilen. Är inte någon ganska bra metafor?
Ja, det är spot on. Jag tror alla ser den framför sig. Men det de då har gjort, det är ju att man tagit en klassisk, snygg, stor Mersa. Ja, det var liksom det största man kunde frambringa på 70-talet. Det här var ju lyx. Det fanns ju bara ett pinnhål upp efter den här, och det var ju en sån här pagoda-Mersa. Diktator-Mersa. Men det här är ju...
De där minns man ju från barndom.
Man minns dem. Sen gick de som taxibilar på 80-talet. Men det de har gjort är ju... Jag vet inte vad man ska säga. Skärmbreddarna är ju... Skärmar är de dåliga på. Det blir ju en genomgående faktor i de här recensionerna.
Ja, det är väl inte det enda kanske, men det är kanske de är extra dåliga på det.
De är extra dåliga på skärmar och front-spoilers. Liksom, för de bygger stora plåtlådor i bara kant. De bockar över knät och de valsar liksom ingenting, utan det ska bara bocka och se ungefär ut som det var tänkt. Som den rekvisitamakare Mark Towell är från början.
Ja, precis. Ja.
Och sen har de breddat den sådär brutalt mycket, men det är liksom som stora flyttkartonger de bara hade tejpat på utanpå julhusen.
Ja,
och sen otroligt otidsenliga konstiga fälgar. För jag menar, någonstans att bygga en driftingbil av den här Mersan, det är ju... Det går ju att göra.
Ja, absolut.
Alltså, det går ju att göra brutalt snyggt.
Ja.
Men det man tänker, det är ju att man måste ju ha örat mot marken och göra något som är lite mer tidsenligt. Mm. Alltså, ska man bygga en 70-tals Mersa till en driftingbil, då behöver man ha liksom sån här DTM 70-tals skärmbreddare.
Ja, men det är så lätt ju att göra en just en Mersa snygg. Det är ju en lite såhär John Player Special breddad och svart och gul och liksom BBS-fälgar och liksom, eller hur?
Ja, och lite tyska färger, svart, gult och
rött. Ja, just det, liksom. Snygg. Ja, men det misslyckas de totalt.
Men den är inte ens lackad, utan den är ju folierad.
Ja.
Och den är ju folierad av... Ja, du nämnde liksom att det var som ett dagis som hade ritat en teckning. Men, och det stämmer ju så tillvida att det ser ut som att det i alla fall är fem olika barn som har fått rita olika delar av bilen. Någon har fått sätta dit prickar, någon har fått sätta dit som tigerränder i olika färger. Någon har fått bara dra roliga streck på den. För det finns ju ingenting som håller ihop.
Nej, men det ser ju ut som sådana fula collage som sitter på väggarna på min sons dagis som har kommit dit. Och då är de 4-5 år liksom. Ja, nästa bil då som Mark vill bygga, det är ju då en replika på en Delaheim. Typ den här 135 tror jag från 1937. Och åtminstone gissar jag att det är den bilen han tänker på när han kom till den här usla idén då. Jag vet inte om det är någon av våra lyssnare som kommer ihåg det här Markolios barnprogram Dr. Mugg. Kommer du ihåg det?
Ja, med toalock över halsen.
Alltså, om ni inte gör det så får ni googla det då. Men om ni tänker er en babyblå version av Dr. Mugg, då är den här bilen, det skulle kunna vara hans motsvarighet till Batmobilen. Kolla här är en bild på Dr. Mugg. Vi ser Marks Delahaye ut lite grann som en bil som den här karaktären skulle kunna åka runt i. Eller hur? Verkligen. Om han skulle vara ljusblå då. Så skulle jag beskriva den här bilen.
Ja, alltså det tycker jag på något sätt är spot on. För jag menar, någonstans så finns det ju flera hundra fantastiska Delahaye-replikor. Om man inte vet hur en Delahaye ser ut så får man ju googla det.
Det är ett franskt märke, va, från början tror jag.
Gud,
Ja, jag tror det faktiskt.
Du får uppgifta mig att nästa vecka så får du berätta historien om Delahane.
Ja, för det ska jag
så
göra.
Pass bra är den. Ja, det får bli veckans bil nästa vecka. Ja. Mm. Men det är ju en art deco-skapelse där det är liksom skärmarna är som liksom bara runda svepande linjer så att hjulen ligger helt dolda. Mm. Och det här, det är liksom en art deco-skapelse.
Och det tjatar han ju mycket om också.
Ja, och att det är liksom det vackraste.
Hans version blir mer en art nouveau, för art deco det är väldigt symmetriskt, men art nouveau det spret åt alla håll, eller hur? Ja. Så skulle man kunna säga.
Det är en period av Art Nouveau som dog ut.
Ja, när folk drack absint bara.
Det här är ju ett freak of nature.
Ja, det här är värsta
jag gjort, det fulaste som någonsin har skapats. För att ingenting passar ihop.
Mm.
för de har ju då tagit en 33 Ford Hot Rod i glasfiber.
Mm.
Sågat bort hela taket, förlängt ramen framåt. Och sen har de med självdragande skruv satt dit färdiggjutna såna här lastbilsframskärmar. Och sen har de för hand återigen bockat över knät. Det är så de bockar liksom.
Han gör ju också en stor affär av att han inte gillar att mäta. Alltså, det säger han som att det är med stolthet.
Ja, liksom. Att ungefär som att han har sån precision,
han har sån jävla
precision. I sina händer.
Ja, han har lasermätare inbyggt i händerna.
Och då har de liksom bockat till en huv, lång ful huv, som är så sladdrig så att den knappt liksom håller upp sig av sin egen vikt.
Mm.
Och sen har de då adderat runda, slarvigt tigersågade, hackiga kåpor som är helt platta, som har skruvats fast i skärmarna med synliga skruvar.
Vi kan ju nästan uppmana folk att försöka googla bilder på det här, för har man bara sett serien, då ser man inte, alltså, om man tittar på de här bilderna som finns på nätet, då, det är då man verkligen ser hur dåliga de här bilarna är.
Ja, alltså de här skärm, utanpåliggande skärm, det som täcker skärmarna,
ja.
Det är ju nästan så att det skulle kunna vara att de gjorde i galon, som är liksom popnita. Alltså förstår du, det finns ingen, det är liksom, det är ingen styrsel.
Nej,
liksom.
Nej.
Och sen så har de adderat då en lodrät vindruta.
Ja, varför är den lodrät?
Det är så jävla konstigt.
Med en glipa på åtminstone 5 cm längst ut på sidorna.
Ja.
Hur han inte fick till det, det är för mig helt obegripligt.
Ja, för att har man en glasfiber-torpedvägg,
ja,
då tar man väl en kartongskiva och så klipper man till den här kartongskivan tills dess att det inte är några glipor. Så får man hålla på och tejpa och fixa så man har en mall att gå efter.
Mm.
Och sen när mallen är klar, då skär man ut en rutram.
Mm.
Det är som de vattenskär allting i den här skitserien.
Mm.
Och sen har de då...
Underbara skitserien.
Ja, den är fantastisk. Mm. Men istället så har de då ögonmåttat en vindruteram som inte passar emot torpeden.
Nej.
Och sen har de då på huven, som är sådär sladdrig, så har de popnitat fast Mark Towels gamla skärp.
Ja, ja.
För att den ska liksom så här, man ska, för det är så man liksom, det känns lite art deco att ha läderband som håller ner
i huven. Ja.
Men de har ju egentligen bara ett syfte, och det är att inte huven ska flyga iväg.
Ja.
och sen när då den tilltänkte köparen, han som hade en scout i inbyte då, skulle ta den här, då hade de satt dit digitala instrument. Och så tjatade han om att han var så jävla vågad, för han satt dit en fyrkantig ratt. Men det var liksom, det var inte någonting som harmoniserade, och han som skulle ta emot den, han hatade ju det.
Ja, ja.
Alltså man såg ju i hans ögon att det här var det fulaste han hade sett i hela sitt liv.
Ja.
Men i och med att det var en tv-serie så var han ju tvungen att säga någonting. Så han sa att jag tycker inte instrumenten passade stilen. Så då fick de bakläxa då på den här skitbilen.
Mm.
Jag tror inte att den här bilen går att rädda. Alltså, jag vet. Det går inte.
Nej.
Det går inte att göra någonting med. Alltså, tar du bort de här fula skärmarna och sätter på dirt track hjul och lackar om den och byter vindrutan, liksom så här. Det blir fortfarande, den är bara fel i proportionen.
Det är bara pressa.
Och har man sett en Delahane som han tänker att nu bygga en Delahane replika.
Ja, just det.
Om man sett en riktig Delahane så har ju den en sån här boat tail bak,
ja,
och runda skärmar.
Mm.
Den här platt tigersågade kantiga skärmar och en Ford 33 bakrumpa. Alltså det finns ju ingenting som ser ut som en Delahane.
Nej, nej.
Nästa bil.
Ja, nästa bil. Då är det ju dags för en El Camino att föras till slakt då. Men här hann de ju inte göra så stor skada. För själva upplägget för det här avsnittet var ju att kunden som ägde bilen då, han ändrade sig hela tiden. Och Mark Towell, han fick till slut nog och valde att skicka tillbaka bilen innan den blev klar. För att han kände att liksom kundens krav inskränkte på hans konstnärliga frihet. Han kände sig kreativt vanärad lite grann. Så försökte han ju framställa alltihopa, eller hur?
Ja.
Så de hann ju som sagt inte göra så stor skada på bilen innan de skickade tillbaka den.
Men det skickade till lilla de hann göra. Det var en sån katastrof.
Ja, lite hann de ju göra. De hann ju ändå förstöra den innan de skickade tillbaka den. Okej, om man ska ge mig på en metafor så är det ungefär som att de har tagit modellen och skådespelerskan Rosie Huntington Whitley och förvandlade henne till Lulu Ferrari. Men eftersom jag inser att många av våra lyssnare kanske inte har dunderkoll på de här personerna så som jag refererar till nu, så kanske du kan förklara vad jag menar.
Ja, jag har ju koll på Lulu Ferrari, men jag har inte riktigt koll på...
Huntington Whitley vet också vem det är. Det är hon, den härliga i Mad Max.
Okej.
Hon som blir med barn.
Ja, då pratar vi liksom en vän, välskapt supermodell.
Ja, just det.
Och sen så...
För det var en jättefin Camino ändå.
Ja, Camino var ju fantastisk. Ja. Kanske det bästa utgångsämne de någonsin har fått in genom dörrarna på Gotham Garage. Och sen smackar de på stora silikonläppar och silikonbröst.
Enorma.
Mm. Utan tanke på proportion eller någonting. För det som händer är att den här 100% original 70 El Caminon, jag menar, även om ägaren är en rik strulputte, det han vill är att han vill ju ha lite mer street appearance. Han vill ha en vinyltopp, för det är liksom original. Mm. Det hade den inte. Det är ju snyggt.
Mm.
Och sen vill han ha lite småfix, bland annat lite fetare hjul på den.
Mm.
Och det som då händer, det är ju att de ska liksom göra en lite mer street machine av
det här. Precis.
Och det går ju att göra med en sån här, även om inte det blir jättesnyggt.
Nej.
Så behöver den ju inte bli liksom så förstörd.
Nej.
Sen kommer han då in med egna hjul, kromade.
Ja, det var det värsta jag sett.
Ja, det var ju fula hjul kom han in med. Men han tyckte att
det var konstiga ballonghjul på
sätt. De var ju liksom halvbreda. Det var ju inga, de är ju inte monstruöst breda.
Nej, men var det ämnen till fälgar? Eller var det de fälgarna han tänkte?
Jag tror att det var de fälgarna, så här smoothie-fälgar. Ah, liksom. Okay.
Mm.
Men i typ så här 22 tummar, vad det nu kan ha varit. Men säg att de är 2,95. 2,75, 2,95. De är inte superbreda.
Nej, de är streetmaskinbreda.
Då blir det ju en stor apparat på Gotham Garage där de säger att oj, de här hjulen kommer inte få plats. Här får vi liksom bredda hjulhusen. Och bredda hjulhusen, det är ett jätteprojekt.
Ja, det är ett jätteprojekt.
Det kommer kosta pengar.
Mm.
Och han verkar ju vara gjord av pengar, så han säger, det är inget problem.
Nej.
Det är bara, do it.
Mm.
Och då sågar de då bort hjulhusen bak inuti då, det som då sitter på flaket.
Mm.
Men istället för att då flytta in hjulhusen, låt oss säga 10 cm. Det skulle ju räcka att ta originalhjulhusen.
Ja, det är frågan om det behövs knappt det.
5-10 cm av originalhjulhusen. Att bara lägga en tunn 5-10 cm plåtremsa och lacka i originalfärgen.
Mm.
Nej. Istället så bockar man till det som...
Två snöskyfflar.
Ja, jag ska säga så här. Om man tänker sig två stycken oljefat.
Ja, just det.
Som man delar efter en tredjedel. Så två tredjedelar av två oljefat.
Ja, man kommer dem på längden.
Ja, precis.
På längden. Ja, just det. Ja.
Två tredjedelar lägger man på varsitt hjulhus.
Mm.
Alltså man sågar bort allt som finns där borta.
Mm.
Och ersätter med någonting som då ska rymma två stycken... mega drag racing slicks där bak.
Alltså ja, men top fuel bredd är det ju på den där jävla hjulhusen.
Motsvarande att man skulle ha en bakaxel som kanske skulle vara en diffklump och sen 3 cm axel åt varje håll.
Ja.
Det finns ingenting
som
överensstämmer liksom rent proportionsmässigt. Alltså flaket är borta. Mm. Flaket är bara två gigantiska julhus som dessutom då är olackerade. Och sen sätter de på en vinyltopp så man inte får se riktigt detaljerna, hur dåligt det är. För förmodligen så kan de inte göra det själva så att någon annan har gjort det. För det såg väl ändå på något sätt okej ut med det. Men det här gör ju ont därför att de förstör en original 70 El Camino som är, den är klockren. Mm. Men direkt med att de satte sågen i det lilla så blev den liksom, de gjorde typ inga förändringar, ändå lyckades de döda hela bilen. Ja. Och sen så ville de då inte avsluta jobbet eftersom kunden var lite för krävande. Mm. Alltså slaktar de ett glasfiberhärke, då kan man ju garva. Men det här förstör de ju någonting på riktigt.
Mm. Och det är inte sista gången i säsongen som de gör det.
Men det man också tänker det är att om det är en custom shop eller en uttalad custom shop som förvisso bara har byggt usla filmrekvisita crap-bilar som ska synas i bild i 3 sekunder.
Och det känns ju också som att de bara har byggt bilar till filmer som går direkt på video. Eller
direkt till Betamax. Utan att passera gå.
Ah, det är inga stora filmer här.
Nej, det är inga stora filmer. Och så tänker man att om en sån här firma som ändå är en uttalad bilkustomiseringsfirma, om de inte ens kan bygga ett julhus, hur kan de då ta sig an en hel bil? Alltså inte ens ett jävla julhus fick de till.
Nej, men det är det som är så underbart. Ja. Nästa bil är ju faktiskt en Scout 2 från 1972.
Ja.
Och jag känner så här, den borde ju vara ganska svår att misslyckas med.
Jag skulle säga att den är omöjlig.
Ja.
Att misslyckas med.
Men man måste ju samtidigt ta klart för sig då vem, eller som sagt vilka vi har att göra med här. Ja. För Towel och hans rövgäng, de inte bara lyckas förstöra den här fina bilen, de lyckas även med det svåra konststycket att skapa en bil som är så ful och barnslig att jag skulle säga att hela bilbyggarhobbyn faktiskt tog skada av det här avsnittet när bilen var klar. Lyssna på mig nu. Det här är faktiskt en slutsats som jag kommer fram till gällande hela den här tv-serien. För det är ju lätt att garva åt hur liksom usel Mark och hans liksom skitgäng är på att bygga bilar. Och vilket liksom osedvanlig vidrig person han verkar vara ju. Men faktum är att även om man liksom garvar åt det här eländet så tror jag fan att han gör mer skada än vad man först kanske tror. För det är ju inte så att bilhobbyn har jättehög status just nu i en värld med liksom stigande temperaturer och politisk korrekthet som breder ut sig på bred front just nu. Nej. Att det då dyker upp en pajas i rutan som har liksom en stil och ett sätt att vara på som inte verkar förändras sedan 1984 och som bygger bilar som är så löjliga och värdelösa att de ser ut, ja, de ser ut att vara liksom byggda för en målgrupp som är 4-5 år gamla ju.
Uh-huh.
Det här skadar hobbyn. För det är ju inte så att om den präktiga och bajsnödiga styrande politiska eliten skulle råka slå på tvn och så ser de det här då, då kommer inte de att tänka att ja, men den här bilhobbykulturen som vi inte vet så mycket om men som vi har förstått är ganska stor i Sverige.
Uh-huh.
Den är värd att ta på allvar och vårda som ett kulturarv.
Versus om de slår på tvn och det är Chasing Classic Cars eller
ja, men precis, för när de ser det här liksom, när de ser vad den här idioten håller på med, då är ju chansen större att de ser det här och tänker att människor som håller på med bilar, de är ju inte värda att ta på allvar överhuvudtaget. Nej. Nu förbjuder vi skiten, så får de här stackars inskränkta förvuxna idioterna börja bygga modellbilar istället. Ja. Såna här människor har liksom ingen plats i vårt framtida samhälle. Nej. Fuck them. Ja. Så kommer de att tänka, eller?
Ja. Ja, för det de har tagit är en sliten men fin Scout.
Mm.
Och sen har de strippat den då helt ren. Sen har de då med någon, de har ju inga plasmaskär eller någonting sånt där på den här shoppen, utan de har ju då med någon tigersåg och skurit ut åttkantiga julhus.
Här, det är så obegripligt hur de där julhusen ser ut. Speciellt det fram.
Om man ska räkna antalet kanter så har du 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Ja, på en på vänster fram, ja. Men det kan ju vara 6 på den på andra sidan och 5 på, alltså det är ju ingen logik.
Nej, det finns ingen logik i framskärmen. Och sen har de då svetsat på buckliga, kantiga skärmbreddare som de har lackat svarta.
Mm.
Och sen har de då lackat hela bilen i någon mörk, röd, orange.
Mm.
Och sen satt på vattenskurna Gotham Garage-emblem, LED-lampor och någon obegriplig störtbåge som håller fast fjäderstagen bak. Alltså det, den är så konstig. Och sen har de någon hållare för en eldkastare där uppe, för det tyckte de var...
Och fjäderbenen går väl upp genom huven också.
Ja. Med de här med gasreservoarerna för stötdämparna. Och då vet man att stötdämparna kostar kanske $8,000-10,000. Mm. Sådana här värsting. Kanske de har spons på allting. Men skitsamma. Det är ett sånt jävla vansinne.
Mm.
Men det är ju nästan omöjligt att misslyckas med en scout. Mm. Speciellt då eftersom det är en scout cab. Men Mark Towell överträffar sig själv i dålig smak. För närbilderna avslöjar ju också brutala rinningar i lacken. Mm. Det är så tjockt lager med orange färg. Så att det liksom, det är som att det hänger droppar.
Ja. Nej, det hänger ju droppar.
Men när man tänker sig hela seriens existensberättigande bygger ju på att han bygger fula bilar utan smak.
Mm.
Det hade ju inte varit lika kul om det kom ut en brun, tvåtonslackad 70-tals scout i perfekt retrostruk med KC-lampor och sidepipes.
Det hade inte varit lika kul.
Det hade varit en fin bil, ja, men man hade ju inte garvat.
Nej, för det är det man gör när man tittar på den underbara serien.
Ja.
Nästa bygge som de tar sig an efter den här, om jag inte minns helt fel, det är ju den här brännskadade hojen. Det är han då, Tony, en av mekanikerna som jobbade. Det är hans morbror som har, hans hus har brunnit ner och garage har brunnit ner. Men de har liksom räddat någon HD som står där. Och det är resten av den som de...
Det är inte räddad.
Nej, det är ett vrak. Det är ingenting.
Nej, det är ingenting.
Nej, det är ingenting.
Det är ingenting. Det är en han bär ut en bucklig, uppeldad tank.
Ja, och en snedram.
En snedram. Ja. Och så att vi lyckades rädda. Men det bara plockat ut. Nej, resterna är ju bara...
Okay. Den här hojen, den gick ju faktiskt ganska obemärkt förbi. För den är ful som fan. Men när det kommer till liksom custom-hojar, då är man ju ganska van med att vissa människor har otroligt liksom barnslig och dålig smak.
Uh-huh.
Och man har ju sett många hojar genom åren som har liksom varit byggda utifrån teman som är så fåniga att man liksom, man har ju nästan slutat förundras över dem länge. Jag tänker på OCC och sådana hojar som ser ut som drakar och nakna tjejer. Och du vet vad jag menar.
Jag håller med, här är man inte lika förvånad.
Nej, så egentligen så blev jag inte så upprörd över hur den här hojen såg ut. Den ser ut som
en biker-hoj.
Eller man säger, om Jocky Boy, eller Joakim Lundell som han envisas med att kalla sig nu, om han var en motorcykel så skulle han se ut ungefär så här. Det är ett jävla ett brännskadat, oerhört fånigt stil med sitt haveri helt enkelt, rakt igenom.
Ja.
Men det är inte utseendet som är det intressantaste med den här hojen. För här tar serien faktiskt en helt ny vändning när det kommer till hur de bygger. För att den här är direkt farlig att köra in, säger jag när jag tittar på det här. För om man börjar kolla på hur den här hojen är byggd. Om man till exempel kollar på hans hemmagjorda bromsskivor eller sättet som hans de här CNC-ade, den här swing, han CNC-ar ju ut någon swing, hur de är tillverkade och infästa. Då ser man ju att det här är en rullande dödsfälla. Och ni som gillar hojar, ta en extra titt på det här avsnittet så kommer ni in så att allt ifrån de här också egen tillverkade hjulen till ramen som nu då tack vare den här branden, den har ju också en jävligt oklar hållbarhet eftersom den har liksom brunnit.
Ja.
Liksom. Någon kommer ju att köra ihjäl sig på det här jävla spektaklet. Så är det.
Ja, men det finns någonting här och det är att tar man en uppeldad Harley och som inte det finns någonting kvar av.
Mm.
Sen köper man en fungerande donatorhoj och så smackar man bara dit de brännskadade, den brännskadade tanken och de brännskadade skärmarna. Det är ju inte så himla innovativt.
Nej.
Jag tror att ramen, jag tror inte de behöll den. Jag tror att de tog ramen från donatorn.
Kanske var så också. För att, man fick inte se så mycket av själva bygget.
Nej, men det får man inte göra av några av deras byggen.
Nej, tack och lov.
Men sen är det ju som att alla idéer som föds på Gotham Garage betraktas som bra idéer.
Nej, briljanta idéer.
Ja, exakt. Det är creative masterpieces.
Ja.
För att ingen custom shop i världen skiter väl så högaktningsfullt i om olika stilar passar ihop med varandra.
Nej.
På samma sätt som att sätta in digitala instrument i den där Delahane-pisset.
Ja.
Eller som här, liksom en brännskadad högblanklackad, ska man säga. De har liksom lackat ovanpå det brännskadade.
Mm, och så någon ful motivlack också.
Ja, med brännskadade hojar för att förstärka att den är brännskadad.
Ja.
Och sen smacka på transparenta plexiglasglashjul.
Mm.
och en upp- och nervänt framlyse. Mm. Ungefär som att då får vi till någon häftig stil. Men samtidigt så har ju den här hojen bara ett klassiskt... Det är liksom klassiskt,
ja, den är inte...
Det är biker-estetik.
Ja, den är bara ful. Liksom. Det är liksom Sturgis.
Men så fort Mark Towell håller sig borta från ett bygge, då slipper man ju i alla fall de här självdragande plåtskruvarna och gliporna.
Ja.
För att det här ser ju ut som en... Så här, det är en finne som har byggt den här och ställt ut den på Norrtälje.
Nej, inte finne. En polack.
En po-
rumän.
En rumän som har ställt ut på Norrtälje Bike Meet.
Ja.
Okej.
Okay. Ja. Sen är det ju dags för en Woody, va? Från 1940.
Ja.
Jag vet inte ens om jag orkar komma på en metafor för den här bilen, för den är bara dum. De bygger den i någon form av tiki-tema. Och det känns ju... Jag menar, vem fan tycker tiki kul 2021?
Men de vill ju ha mycket pengar för den här bilen.
Ja.
Det är ju hela liksom, grundtesen.
Men om jag ska vara lite snäll och för en gångs skull, så kan man ju säga att det här temat, det är ju ganska... utpräglat rakt igenom, förutom att fälgarna ser ut som, ja, det ser ut som något som Martha Stewart skulle kunna virka typ när hon satt på kåken. Ja. Men annars så är den ju inte, alltså, den är ju liksom...
Ja, men det är ju en katastrof.
Ja, ja,
det är därför att en Woody,
ja,
det är liksom, per definition med två surfbrädor som sticker ut där bak, den inbringar alltid jättemycket pengar.
Mm. Att, lite svårt att misslyckas, återigen.
Det går inte att misslyckas med den. Det är bara att göra en snyggt originalig.
Mm.
Det de gör här är att de bygger en street rod av den med moderna fälgar och en brutalt vinklad liksom 33 Ford grill.
Mm.
Med något tiki, vattenskuren tiki gubbe i.
Mm.
Och sen utskurna eldsflammor som håller ihop motorrummet på något sätt. Nej, jag orkar inte. Det var så en kompressor helvete med dubbla birdcatchers som är vinklade åt varsitt håll.
Mm, oklart.
Bara för att det ska se ut som att det är en jättestor motor.
Mm.
Fast det egentligen bara är två birdcatchers.
Mm.
Men det här gör ju också att bilen blir ju väldigt svårsåld. Och han, den här blonda idioten som säger så, men det är ingen som vill ha den här.
Nej.
Det blir så påtagligt. Det är ju det som gör säsong 3 till den bästa säsongen.
Ja,
det är ju att
blir inte av med bilarna.
De blir ju inte av med bilarna. Alltså för att kunderna har ju sinat. Sen, vi ska inte gå händelsen i förväg, men på den sista bilen när det är en bilauktion, att de bara får ihop 6 stycken intressenter. Det här är en av Netflix största bilsuccéer med liksom hur många tittare som helst på säsong 1 och 2.
Mm.
Att de då bara får ihop 6 fejkade personer som ska buda på den här sista märkliga bilen. Det är liksom bara det. Eller att de har lagt in 12 bilder på Instagram totalt. Det är någonting som inte stämmer.
Ja, men Woodin, där hittar de ju liksom USAs motsvarighet till Lasse Kongo som typ har vunnit på Lotto. Han köper ju ändå den här.
Ja, det är en uteliggare.
Ja, fast med mycket pengar.
En rik uteliggare. Ja.
Sen, efter den här jäveln då, då är det dags för Cayman att bygga en skolbuss.
Ja.
Alltså, på något sätt så är det här min favorit bland de bajskorvar som Gotham Garage skiter ur sig i säsong 3. Och anledningen till att jag tycker om den här, det är för att den på något sätt speglar ju Caymans hela personlighet på något sätt.
Mm.
Och även om jag vet att du inte gillar Cayman, så kan jag inte riktigt känna något agg mot en person som så tydligt har någon diagnos av något slag.
Ja, nej, jag har ju inga agg mot honom alls.
Nej, för,
alltså, tvärtom.
Ja, bli inte arg på mig nu. Men det jag gillar med Cayman är egentligen samma sak som jag gillar så mycket med dig. Och det är att han aldrig riktigt har blivit vuxen. Jag säger inte att ni påminner om varandra, mer än i kroppen kanske. Men det är något härligt med hans oförstörda positiva sätt. Så att han liksom rultar sig genom tillvaron. Jag känner igen det hos dig. Jag tycker om det.
Alla beslut som fattas på Gotham Garage.
Ja.
Han fattar ju aldrig. Allt är ju överhuvudet på honom. Så pratar de om ekonomi, då säger han ju alltid bara så här: jag litar på dig, Mark. Tycker du att vi ska skita ut ett lön, då gör jag det.
Men du gillar ju också bussar, lastbilar och bergen.
Jag älskar det här.
Stora militär.
Det här är bästa av någon som har gjort, men jag har en konspirationsteori här.
Aha.
För jag menar, en skolbuss, det är ett tacksamt projekt. En shorty skolbuss, det är ju liksom en perfekt hotrod i grunden. Och här gör ju Gotham Garage då ett klassiskt chassiswap och lackar en skolbuss gul och sen förvisso då asfula kromfälgar.
Ja, de är...
Men ändå, vi slipper ju de här vattenskurna emblemen och spindelväven.
Mm.
Och det här är ju borderline det bästa de någonsin har byggt.
Så är det ju.
Och spontant kanske den enda Gotham Garage-bilen som jag skulle kunna tänka mig att faktiskt...
Åka runt i.
Ah,
ja.
Mm. Men det är någonting som skaver här. Mm. För det är någonting som inte stämmer. Mm. För det är ju lite som om en isländsk friidrottare skulle slå världsrekord på 100 meter. Då skulle man ju ana ugglor i mossen.
Mm.
Och någonstans, kan man inte ens bygga julhus till en El Camino...
Mm.
Och sen i det här avsnittet så sätter de en grottmänniska på att bygga om en skolbuss med fria tyglar. Och ut kommer det en helt normal, fin, lättkustad hotrod skolbuss.
Mm.
Alltså det är ju fysiskt omöjligt. Det är doping. Alltså den här isländska friidrottaren kan inte vinna 100 meter. Därför att de har inte 100 meters banor på Island. Mm. Det var en fördom, men...
Mm.
Gotham Garage kan inte bygga en sån här bil.
Mm.
Därför att de kan inte ens bocka en plåt.
Nej, men det har inte behövts bockas någon plåt på.
Jag
det är inte det som är så enkelt. De har inte gjort något mer än och bara swappat karossen och sen lackat den.
Omöjligt att ja, Gotham Garage har byggt den här bilen.
Okay.
Det är någon annan shop som har byggt bilen. Tänk att det är 8 avsnitt på den här säsongen.
Mm.
De har plöjt ut 10-11 bilar totalt.
Ja, det är något sånt där.
Vi vet ju hur det är med filmproduktion. Mm. Det är ett jävla tempo.
Mm.
Det går inte att bygga så här många bilar på
kort tid. Nej, det är jävligt. Nej.
Det är självklart.
Hur slarvigt byggda de än är.
2 bilar, 3 bilar kanske måste gå iväg på commission.
Ja,
du vet. Och då, i LA där de sitter så är det ju 500 custom shoppar liksom runt om. Det är klart som fan att de har pröjsat några mexare i liksom shoppen bredvid, i liksom garaget bredvid. Den här får ni bygga
klart. Släng upp en buss liksom.
Släng upp en här liksom så här, gör en jävligt snygg och smakfull. Och så har de, så är det några andra som har byggt den.
Om någon vet något om det här får man gärna höra av sig till oss, för att det är inte alls omöjligt alltså, att
det måste vara så.
Nästa bil tänker jag inte heller lägga. Jag tänker inte lägga någon energi alls på den. Det är den här F100 från 56.
Ja, även där, mysko. Doping. Ja.
Jag har bara en sak att säga. Jag ska ge en metafor. Den ser ut som om skönhetsrådet i Oslo skulle bygga en bil på temat bakfylla på hembränt och julmust och ställa ut på Elmia. En tydligare beskrivning kan jag inte komma på, faktiskt. Eller?
Ja, men... även det här är... konstigt, va? För att ett vrak, eller det man kallar för en tomhylsa, för det var ju det det var, ett knappt körbart objekt dyker upp på verkstaden som ett inbyte. 3 korta senare så rullar ut en full custom pickis. Ful, men inte katastroffull, för de har inte sågat sönder den.
Nej.
Den här vidriga, färdiga fälgar, de har inte designat några fälgar, utan det är liksom fula fälgar. Och en baklem i mässing med infällda spindelväv och något bromsljus i mitten. Det de har gjort på den här bilen, det är att de har garanterat lämnat bort den till någon annan customfirma som fått då göra plåtjobbet och lacka den i någon konstig maroon svart. Lacka liksom detaljerna.
Root beer brown eller vad han kallar
det. Ja, exakt. Mm. Och sen så har de det Gotham Garage har gjort, det är att de har byggt bakluckan, för det är det som är katastroffullt på den här bilen. Och fälgarna såklart också, men de är ju inte byggda. Omöjligen skulle de få till en sån här enkel liksom stilren inom situationstecken.
Men du som sa det, den kommer jag hålla emot dig.
Stilren var fel
stilren
ord.
Stilren bil.
Det var fel ord. Ja. Men den har ju inte de här vattenskurna spoilers och fyrkantiga.
Nej, men var inte det bara en liksom quick fix?
Okej, okay, man kräks i munnen,
ja,
men man kaskadkräks inte.
Nej.
Sen bygger de ju en hydraulisk öppning av motorrummet som döljs då av en flipfront. Det här är ju en genuint korkad idé.
Nej, men den hade ju en flipfront.
Ja, men jag menar, men de sätter en hydraulisk öppning på den. Och det är den hydrauliska öppningen som är korkad, därför att då sätter man fokus på att långsamt revila en olackad liksom ett olackat fult motorrum.
Ja.
De gör det liksom till en så här, kolla nu, ja, nu trycker vi på en knapp och så öppnas motorrummet.
Lite nästan så alltså sprack Zarathustra spelas i bakgrunden.
Ja.
Och så börjar den trött 350 olackat. Nej, jag vet inte vad det satt för motor i.
Men den här bilen skulle ju gå och rädda. Det är ju bara,
ja, liksom, absolut.
Det är bara att göra om, backa bandet liksom.
Ja, ja.
Okay.
Nästa avsnitt.
Ja.
Då är det badkarskeva som de ska bygga. 36 och 25 in i avsnitt 4 så händer det absolut roligaste som jag har sett på länge. Jag satt uppe själv sent på kvällen och kollade på det här avsnittet när familjen hade gått och lagt sig. Och jag fick hålla en kudde för munnen för jag garvade så mycket. Alltså när Mark och Cayman ut och provkör den här jävla badkarskevan och motorn plötsligt dör. Med resultatet då av att en liksom tsunami av Caymans äckliga liksom badkarsbuljong,
ja, psoriasisbuljong,
följer över Mark Towell. Så han blir ju dyngsur. Ja. Jag vet inte hur många gånger jag liksom spolade tillbaka och kollade på det klippet. Jag garvade så jävla mycket. Ja. De lackar ju sen den här bilen rosa och monterar två turbos på utsidan av den här bilen som ska driva den här bubbelpoolen. Och det bästa sättet att beskriva det här är att den ser ut som en vulva med tandställning, om någon kan föreställa sig något sånt, eller?
Ja, men det roliga är att det där med att han blev översköljd av en tsunamivåg, det fick man liksom inte se sen. Det var bara
var
det
torr
sista
sen, klippet. I nästa klipp
var han torr och så var det okommenterat.
Ja.
Troligtvis så blev han ju arg.
Arg och irriterad. Ja. Ja, och, precis.
Men det här kan ju vara, efter Dellehane missfostret, det värsta de någonsin har byggt. För en rosa Cheva 54 cab med ett sönderkapat bubbelbad där bak, ihopspacklat men inte slipat.
Mm.
Jag menar, aldrig har väl detaljfinishen varit sämre,
nej,
på något på tv överhuvudtaget.
Nej.
För att det de då gjorde på den färdiga bilen, det var ju att de döljde alla skarvar med vit galon som de popnitade då fast.
Mm, just det.
Och sen har de då mage att säga att den här bilen ska kosta 60 eller 70 000 dollar. Alltså, den är värd 5 000 dollar. 50 000. Nej, inte ens
nej,
det.
Inte ens det, för det, vem ska,
det finns ingen.
Nej. Den är absolut inte värd en halv miljon i alla fall.
Nej.
Och den ska ju då också, i serien så ska de, säger de att den ska användas i någon reklamfilm som sen Cayman får vara med i. Liksom. Och att någon skulle betala en halv miljon för att ha liksom med en bil i en reklamfilm som ska liksom göra reklam för något jävla vandrarhem. Liksom. Det är, nej.
Det här är en sån katastrof.
Ja, den är fruktansvärt ful. Men väldigt roligt avsnitt.
Ja, det är fruktansvärt
roligt avsnitt. Sen då, 64 Impalan. Det här är väl den skapelsen som åtminstone på håll skulle kunna väcka ens intresse. För jag gissar att då står du på 20 meter från bilen. Då kan man ju kanske missta den här för en rätt snygg lowrider. Men det beror ju bara på att det här är första gången också som Mark tvingas hålla sig innanför de här ganska strikta ramarna som lowrider-kulturen har ritat upp då. Oh. Men Mark är ju Mark. Och han kan ju naturligtvis inte låta bli att sätta sin egen prägel på den här bilen. Så om man går närmare så ser man ju att den är ju lika sofistikerad som om liksom Twisted Sister skulle få för sig att släppa ett hiphop-album. Det är ju en sån lowrider, eller hur?
Ja, alltså jag är konfys.
Mm.
Självklart så är all setup för den här bilen staged. Alltså tjejerna som vill ha en badkarsbil för en halv miljon kronor, men de har inte riktigt råd, det är fake.
Mm.
Att de då slänger in en olackad 64 Impala som är liksom så här perfekt primad, ett utgångsämne.
Ja, det ska vi säga, de byter ju den mot lite pengar och den här lowrider. Ja, just det. Eller.
Och så har då den här 64 olackade 64 Impalan moderna Corvette-fälgar eller 90-talsfälgar.
Mm.
Men man ser på en gång att den här bilen har stått liksom på en verkstad i ett par år och liksom de har gjort grunderna. Så den är liksom, den är långt gången.
Mm.
Och, men sen så, det som blir märkligt sen, det är att här bygger de då en jävligt fin lowrider.
Mm.
Det är ju det.
Nu har du en bild uppe på den och nu sitter jag ju just på håll. Den ser jättebra ut på håll.
Ja, men det är ju helt omöjligt.
Mm.
Aldrig i helvete kan Gotham Garage få ihop en korrekt lowrider där alla detaljer faktiskt är rätt.
Ja, men lacken är ju inte rätt någonstans. Den är ju katastrof. Men om du går närmare, det är ju hans fula logotyper och spindelnät. Och, det är bara på håll den ser bra ut.
Jo, men lacken är ändå så pass avancerad så när han drar de här tejpsträcken så här, det är omöjligt.
Ja, men just det. Var det han som... Fick man någon klarhet i vem som lackade den här bilen? Ja, för han har ju inte lackat den. Det är ju helt omöjligt.
Nej, det är helt omöjligt. Ja, ja. Han kan
nej,
inte
lacka. Nej. Även om det är
han kan lacka en apelsin så att den ser ut
som
att den
har apelsinskal. Men han lackar ju ungefär på precis samma sätt som när man skulle lacka om cykeln när man gick på mellanstadiet. Kommer ihåg, man snodde någon jävla sprayburk och det rann liksom. Så lackar ju han.
Ja, plus att han de gör en sån här slow motion grej i serien av att han går in i lackbåset. Mm. Men han har samma kläder på sig som är liksom slipdammiga.
Ja.
Så han har inte ens, han har inte ens en sån här vit lackoverall på sig.
Nej.
Och så ska han göra liksom på en höft. Men så lägger han på 10 lager för mycket så allting bara rinner iväg. Men här är det ju... Alltså att lacka den här typen av paneljobb på en lowrider, det krävs att man har lackat en jävla massa lowriders. Här har de prisat $20,000 för den här lacken. Garanterat.
Ja, och ni är inte någon lackexpert, men sen gissar jag också att ja, men det tar ju åtminstone en månad att lacka en sån där bil. Ja. Alltså eftersom det är så många moment.
Men kan man inte ens såga till runda skärmkanten på en Scout så kan man inte bygga en liksom korrekt lowrider. Det går inte. Så det här är också ett beställningsjobb som byggdes av några lokala mexare samtidigt som de försökte få det här badkaret att sluta läcka.
Ja.
det var ju på den nivån det var.
Ja. Du, sen är det en Prius. Och vet du vad? Jag tänker faktiskt förbehålla mig rätten och inte säga något om den här bilen. Jag tycker inte att vi ska ägna den en sekund till i medialt utrymme. För precis allt med den här bilen är värdelöst. Och precis allt med Mark Towell är också värdelöst. Och det enda jag kan säga är att Priusen som de bygger, mer än något annat, tydliggör vilken enfaldig, rutten och värdelös person Mark Towell är. För idén med att bygga om en Prius till något kul, det är ju i och för sig kanske inte så dålig idé. Men det är ju såklart återigen utförandet som gör att de liksom kör i diket då.
Uh-huh.
Och man har ju sett olika Prius-byggen flera gånger.
Uh-huh.
Och av någon outgrundlig anledning så är de ju nästan alltid byggda av folk som har ganska dålig smak.
Uh-huh.
Det är de som gillar att ta sig an Prius här, för de tycker det är lite roligt. Jag kommer ihåg att du och jag såg en Prius med kompressor på Sima för något år sedan.
Uh-huh.
Som kände såhär yes bara. Och Noka byggde väl också något jävla missfoster på en Prius för några år sedan. Så jag är så jävla trött på taffliga Priusbyggen. Jag orkar inte prata om den. Du får nej, göra det om du vill.
Men
nu ser jag också att den är rosa på de här bilderna.
Men den här Priusen, det är ju så sjukt. För liksom så här, jag vänder på det. Now we're talking. Det här är ju äkta Gotham Garage-klass.
Ja.
För det här är det bästa de kan få fram. Det här är ju liksom top-notch i deras värld.
Ja.
För det är ju då wide body-skärmar.
Jag vill bara tydliggöra att du tycker inte att den här är bra. Det är inte det du säger.
Nej.
Ifall någon misstår det när du säger att den är bäst. Nej, inte jag tror inte det, men fan.
Tror du att någon tror det?
Men, inte om man har sett den.
Men den har ju liksom handbockade wide body-skärmar som är liksom då bockade återigen över knät i tunn plåt. Där höger och vänster sida inte ser likadan ut på bilen. För de inte orkade liksom mäta, utan de har liksom höftat ihop någonting som inte ens skulle säga vad det är.
Mm.
Och sen har den några Ford Falcon baklysen som de har tryckt in i bakplåten så att det ska se ut som det är jetmotorer där bak. Och sen,
ja.
Och sen någon
ja, det är liksom
50-tals grill och Stars and Stripes och bombtema och plåt där de här river, vad heter, nitarna, båtnitarna är liksom då, som är då folierade, men de är lika stora som, det går inte att säga något annat än att det här är helt sjukt. Och sen har de då toppat allting liksom med en sån detaljfinish så att folieringen typ lossnade på provkörningen.
Ja, det såg inte jag, det tänkte inte jag på.
Och hon som då skulle byta den här mot en Hayabusa, alltså, hon var ju ingen skådis. Hon var ju dessutom ganska härlig.
Ja, hon var underbar.
Men man såg att hon fick ju kämpa för att frambringa liksom någon form av entusiasm.
Mm.
För hon ville ju inte ha den här.
Nej.
Utan hon förmodligen så sa hon
skämdes ju fan att jag ställde upp i det här jävla
varför skiten. Är jag med i det här programmet? Och förmodligen så sa hon bara, sorry grabbar, jag går härifrån nu. Och så gick någon producent in och sa såhär,
ja, vad ska du ha för här bostad?
Säg nu bara att du gillar den och sen skickar vi den här på skroten. Så klipper vi sen.
Ja.
Och så fick hon antagligen $15,000 för sin Hayabusa.
Ja, vi har som sagt kommit fram då till fordonet.
Signalerna.
Ja, det här fordonet, det gjorde att jag på riktigt lekte med tanken på att ta några år på San Quentin för mord. För jag ville på allvar boka flygbiljett över staterna för att släcka Mark Towell när jag såg det, vad han gjorde med den här Hayabusan. Mark hade ju då i slutet på säsongen fått för sig att han skulle bygga en konceptbil. Men vi kommer till den om en stund.
Ja, det är det sista.
Men han ville ju också bygga då en hoj som skulle höra ihop med den här bilen. Och då började han att planera den här överfallsvåldtäkten på den här Hayabusa. Det är en vacker Hayabusa från typ 2015 kanske.
Ja.
Och det som blir kvar av den stackars skönheten när Mark Towell är klar med sin vidre handling, det är ett skändat monstrum som ser ut att vilja ta livet av sig nästan ju. Det är en orange-gul styggelse som ser ut att vara hämtad från en lågbudget science fiction från 1979. Det är det som blir kvar.
Ja. Det här eller porrversionen av lågbudget science fiction filmen.
Ja, precis. Alltså, porrversionen av Total Recall typ.
Lågbudgetversionen av lågbudgetfilmen.
Ja. Det här är utan tvekan, mark my words, den absolut fulaste hojen jag har sett i hela mitt liv. Och då har jag sett väldigt, väldigt mycket fula hojar. Jag kan inte ens
den påminner lite om den där Corvette-båten som de inte de fick boxera.
Ja, den påminner jättemycket. Kolla baklysen. Ja. Samma baklysen.
Ja, men de har tagit
samma färger.
Trippla baklys. Det är så här, en dålig custom-firma. De tänker, ett baklyse, det är original. Mm. Två baklysen, det är custom. Ja. Men vi tänker utanför boxen. Vi kör tre baklysen. Tre baklysen.
Den
har aldrig varit en bra idé.
Nej. Det är på Impalan funkar i tre. Men man ska aldrig ge sig på det själv.
Nej. Och framförallt inte, jag menar, hade han kommit över en bil med tre baklysen, då hade han satt dit ett fjärde.
Eller två till.
Ja, jag kör fem. Ja. Hade de inte fem baklysen på den här Mustangen som hon byggde för säsong ett? Den hade väl 22 baklysen. Men den här futuristiska motorcykeln.
Men det ser ut som en science fiction hoj från såhär, dålig film från 79, ja, just 70-tal.
Och sen har de då tagit såna här bullet liknande eftermarknadsbackspeglar och skruvat fast i den här glasfiberfronten som
jag kan knappt titta på den.
Nej, men jag har ju tagit fram en närbild här på den. Även den här runda grillöppningen som ska liksom vara lite sådär Bugatti-inspirerad.
Mm.
Den är så kantigt sågad. Så att på höger sida så är det 1, 2, 3, 4, 5, 6 kanter.
Det ska egentligen vara en svepande.
Ja, det är en rund linje. En rund linje som
består av sex kanter.
Ja. Och på andra sidan, där är den.
Där är den ganska rund.
Där är den ganska rund. Mm. Möjligtvis sne, som satan. Men den är i alla fall rund.
Sen är den ju också ojämnt bred hela. Alltså,
ja. Och sen har de folierat då, klippt ut någon kolfiberfoliering. Mm. Som är då ditklistrad utanpå för att de inte orkade slipa, så tänker de att vi lägger på en foliering utanpå så behöver vi inte liksom ta hand om de här kantiga kanterna. Men då har folieringen en massa väck.
Massa väck, ja. Och alltså, om du tittar också, jag vet inte om man ser det här, insidan av kåpan är också olackad. Du ser att det är vitt där på, om du tittar. Fy fan. Vilket jävla freak.
Och det de då har gjort är att de har tagit en sving, en sån eftermarknads svingarm som man sett för att bygga dragbikes av Hayabusa. En sån här färdigköpt förlängd sving så att du får bakhjulet så att den blir längre än originalet.
Och en tvärdöd trend på gatan.
Ja, som med dragslicks. Ja. Och sen har man då byggt liksom någon form av så här Batman liksom glasfiberpaneler utanpå. Som är helt oproportionerad. För den är högre fram än vad den är bak.
Ja. Men du, kolla tanklocket också då. Som de har satt, liksom, som kommer att liksom kastrera en eventuell
olycka. Ja, tanklocket är den högsta punkten på motorcykeln.
Ja. Nej, alltså jag mår fysiskt illa när jag tittar på den. Den är fruktansvärd.
Men det leder oss ju in på the grand final.
Ja, Mark börjar ju med att mala på om hur han har längtat och drömt om att få bygga en bil från scratch. Mm. Och han säger ju att han har hållit på att rita den här konceptbilen i över 20 år. Men när han nu äntligen då får möjlighet att bygga den, då tycker han att det räcker med 6 veckor för att bygga klart en bil som han har drömt om i över 2 decennier.
Ja.
Han är ju så jävla efterbliven. Och det här... Alltså det här säger allt om vem man är och hur han tänker. När jag såg den här hojen, då började jag på riktigt misstänka att hela den här programserien är totalt fabricerad. Och att ingenting är på riktigt. För den är ju så ful att... Ja, men jag känner att jag börjar få svårt att tro på att något med Car Masters har någon verklighetsförankring. Fast det förstår jag ju att den har. Jag börjar nästan tvivla på att Mark Towle ens finns på riktigt. Att han kanske är i själva verket en skådis.
Ja.
För så ful och värdelöst kan ingenting vara.
Nej.
Eller hur? Det, alltså, jag kan, du får nästan, jag tror du är bättre på att beskriva.
Den men det, man, så här, tittar man... på en bil från sidan så finns det liksom olika biltyper. Nu gör jag det här jävligt pedagogiskt.
Mm.
Men tittar vi på sportbilar så finns det ju såna här grand touringbilar. Då pratar vi Aston Martin eller du vet, motorn fram, lång svepande motorhuv, liten tvåsits kupé, kort överhäng bak. Då får du en landsvägs Bentley Continental GT liksom. På samma premisser har man ju alltid fram till C8 byggt korvetter. Det vill säga lång motorhuv. Mm. Medan man på mittmotorbilar, då flyttar man fram hela sittpartiet.
Mm. Och så har man korta huvar ju.
Ja, och så har man kort huv och så sitter man längre fram och så har man motorn bakom sig.
Mm.
Det är ingen raketvetenskap. Men då har Mark Towle i sitt huvud ritat en supersportbil som han själv jämför med Ferrari och
Bugatti
ja. Och allting. Men han har ritat då en mittmotorbil och så tänker han så här, vad är det perfekta chassit att utgå från? Jo, vi tar en 90-tals Corvette utan någon teknik eller någonting sånt där. Och sen pratar han om att han ska då lägga in den senaste tekniken i den här bilen.
Ja, det är en rutten skärm från Biltema typ.
Det är en backkamera.
En backkamera.
Men det roliga blir ju att då lämnar han bort liksom några andra får göra CAD-ritningar på hans blyertsstreck. Och sen så har han en firma som får lasermäta upp det här gamla Corvette-chassit. Och sen så ska de då göra en glasfibergjutning som ska då överensstämma med chassit.
Mm. Som också är max 3 mm tjock.
Max 3 mm.
Det är så tunn och sladdrig så att det finns inte.
Då lägger de på det här chassit och då in liksom karossen på chassit och då inser man ju att placera en mittmotorkaross på en frontmotor på ett frontmotorchassi. Där blir det någonting som är konstigt. Det här gör de ingen stor grej av.
Nej,
men det som händer,
det gör väl ingen grej av.
Det är ju att vindrutan är gigantisk och börjar längst fram i bilen kan man väl säga. Med en jättekort motorhuv.
Mm.
Och sen har de en enorm glasruta.
Mm.
Och sen kommer liksom taket och så. Men glasrutan, vindrutan, under vindrutan så ligger motorn.
Mm.
Och sen så sitter man då längst bak i bilen.
Som att du sitter i baksätet egentligen.
Det är som att köra i baksätet. Mm. Och alla som har kört bil från baksätet vet att det är en dålig idé.
Det är usel idé.
För han har nästan 1,5 meter från pannan till vindrutan.
Mm. Han har ju ingen aning om vad bilen slutar. Den är förmodligen extremt svår att köra överhuvudtaget.
Ja. Och sen är då sidorutorna. Alla rutor är ju limmade.
Mm.
Inklusive sidorutorna. Det vill säga, rutorna går inte att öppna på bilen. Och det förstår man ju också att det är en dålig idé. För den här bilen kommer imma igen efter en nysning. Och sen så ser man, tittar man på närbilder från sidan på bilen. Så då är ju då ovansidan på instrumentpanelen.
Ja, just
det. Den är, säg att den är 1,5 meter.
Ja, det är den ju.
Därför att den då täcker även motorn. Och då har han varit kreativ. Så då har han byggt en glasruta innanför vindrutan där man ska se då en gammal 90-tals Corvette-motor på den här supersportbilen som han tycker
på riktigt ska jämför med Bugatti.
Ja, och att en sån här konceptbilar, så, du vet när Ford tar fram en, men det här är ingen konceptbil.
Nej.
Det är inte en konceptbil. De pratar inte om att det är en konceptbil. Det finns ingenting med den bilen som en konceptbil. Det här är en kitcar som är gjord av en idiot.
Ja, av en dåre är det.
Och den här bilen kunde lika gärna vara byggd på ett bubblachassi.
Ja.
Alltså det finns ingen.
Det här har varit mycket bättre för då är det motorn bak.
Men han tror att de ska få liksom över $300,000 för den här bilen. Mm. Alltså vi höftar 2,5 miljoner tycker han att det här är värt. Mm. Den är inte ens värd 100,000 kronor.
Nej, den är inte värd någonting överhuvudtaget.
Och sen en gigantisk färdigköpt bakvinge. Mm. En bil som han har skissat på i huvudet i
20 år.
I 20 år. Mm. Då köper han någon ful kolfibervinge från någon sån här street shop som håller på med... Han kanske fick den över. De köpte två vingarna när de skulle bygga den här drifting-mashen. Och tyckte han att den där passar väl här.
Alltså, typ.
Och sen har den då 6 baklysen, för det ska ju supersportbilar ha.
Mm.
Och sen är det någon form av vattenskurna hållare som är någon form av diffusers som är då längst bak.
Nu ser jag också en annan rolig grej om man tittar på bilen framifrån. Den har ju då 3 lysen på varje sida. Aha. En mindre och så 2 större. Då är liksom blinkersen den största. Hade det varit en riktig bil så hade den legat längst ner, eller hur?
Ja. Det är så jävla konstigt. Och sen så ska ju custom bilen eller det här konceptbilen, den ska ju då hänga ihop med motorcykeln.
Hayabusan.
Mm. Och det den har fått då, det är en liknande grill, samma backspeglar och samma tanklock och samma lack, alltså färg. Oh. That's it.
Men
det finns inga linjer som överensstämmer.
Nej. Men jag har kommit på vad det är som gör den här serien så oerhört bra, trots all galla som vi har spytt över den i dagens avsnitt.
Uh-huh.
För att de bygger ju riktigt fula och usla bilar.
Uh-huh.
Men det räcker ju inte för att man ska bli helt förförd av det här.
Nej.
Och jag sa i förra veckan att det var ju kombinationen av deras uselhet som bilbyggare i kombination med Mark Towels totala liksom världsfrånvända självbild som gör att det här blir så kul att titta på. Men det är bara halva sanningen.
Uh-huh.
För jag har som sagt kommit på vad det egentligen är som gör att den här serien är så bra. Och det är att grundidén är riktigt, riktigt bra. Och att det dessutom är ganska snyggt filmat och producerat. Låt mig förklara.
Ja.
När jag säger att själva grundidén är bra så menar jag att själva premissen är väldigt dramaturgiskt bra. Det vill säga att ett gäng bilbyggare börjar med att bygga en billig bil som de sen då tar pengarna för och köper en ny bil och bygger en dyrare bil och sen bygger en dyrare bil och dyrare bil. Alltså det är en väldigt bra grundpremiss för ett bil-tv-program.
Ja.
Dessutom är varje specifik bilidé faktiskt väldigt bra. Men man missar det för att utförandet är så usel. Men om du liksom istället tänker att du skulle låta exempelvis Hollywood Hot Rods i Burbank eller Scotts Hot Rods Customs i Knoxville eller Circle City Hot Rods i Orange County eller vilken annan grym speedshop som helst. Om de skulle få ta sig an exakt samma bilar så är ju bilvalen väldigt bra. Det behöver inte ens vara en speedshop som gör det. Tänk dig till exempel om klubben Shifters skulle bygga exakt samma bilar och man fick följa det. Det skulle vara en helt magisk tv-show. Tänk hur deras liksom Delahaye eller F100 eller skolbussen eller konceptbilen med för den bilen, hur den skulle se ut. Jag skulle gärna se Hollywood Hot Rod bygga liksom en konceptbil med tillhörande motorcykel. Likadant är det med Mersan. Det är ingen dålig idé som du var inne på att bygga en driftingbil.
Vet du, nu har du kläckt världens bästa idé. Därför att det här är ju Gotham Garage är ju 3-4 pinhål sämre än Pimp My Ride var sista säsongen.
Ja, så är det.
Sista säsongen hade de inte ens råd med fälgar på Pimp My Ride för de hade inga sponsorer längre.
Ja.
Vilket gjorde att då liksom då var det inga vattenfall i bilen. Då satte de in köpte de en popcornmaskin från Walmart och så att du har fått en popcornbil. Det här är ju sämre nivå än det. Men tänk, som du säger, tänk om man då skulle replikera hela säsong 1, 2 och 3 av Gotham Garage eller From Rust to Riches, fast man skulle göra det tillsammans med Hollywood Hotel.
Ja, men det är det jag säger, för idéerna kring vilka bilar.
Men tänk om du har exakt samma bilar.
Exakt samma bilar, ja.
Och så skulle man ställa dem bredvid varandra.
Det vore skitkul. Men det är mycket med den här serien som faktiskt är helt rätt. Till exempel så är själva produktionen också väldigt snygg.
Aha.
Det är bra foto, det är ganska bra vald musik och bra avsnittsdramaturgi och så vidare och så vidare.
Aha.
Det är bara att de här fem clownerna framför kameran, det är bara att de är värdelösa. Men det är precis den här krocken som gör serien så magisk. Det här är samma upplägg som för många tv-format just nu.
Aha.
Det vill säga att man tar ett jävligt snyggt och proffsigt liksom format. Men istället för hur det var för 20 år sedan, när även liksom de framför kameran var liksom talangfulla och duktiga på någonting,
uh-huh,
att de var lika duktiga som teamet bakom kameran, då släpper man idag istället fram figurer som Cayman och Mark Tower och company framför kameran, och så filmar man den här katastrofen fast på ett jävligt snyggt sätt. Det här är ju ett recept på hur man...
Böda eller Ullared
eller Lyxfällan med för den delen.
Uh-huh.
Och att det här är ett recept som fungerar, det är ju liksom att vi nu är inne på vår tredje säsong av Car Masters, det är ju ett bevis på det här.
Jag har glömt bort, de heter ju fan Car Masters. From Rust to Riches.
Ja.
Car Masters.
Och det faktum att man får liksom nöjet att titta på folk som är värdelösa, det gör ju att man känner sig lite bättre på något sätt.
Men krocken blir ju när de ena sekunden pratar om deras high clientell, och att de tack vare deras då usla prima XNR-koncept som de gav bort till Petersen, liksom att då bilsamlare står på rad och vill ha deras bilar. Och andra sidan står han och skryter om att han inte gillar att mäta, och sen kan inte ens kreativa kameravinklar dölja apelsinskalslacker eller karossgliper som hålls ihop med popnitar och foliering. Alltså, det är ju den där krocken. Tänk om man istället fick höra Mark Tavel säga liksom, satan vad vi är usla, men vi lurar ändå folk.
Alltså,
vi limmar ihop den här skiten och så lurar vi en ny kund.
Mm.
Det vore ju också kul.
Man får ju höra lite av det när det kommer till Priusen. Kommer du ihåg det? Han garvar ju lite efteråt.
Han fattar inte att de fick den såld.
Att hon ville byta den mot Hayabusa. Vilket hon ju såklart, som du inte sa, gjorde. Det var väl därför han kanske gjorde en grej av att de gjorde det.
Ja, men det är ju lite fräckt att hånskratta åt att hon bytte den här fula Priusen.
Ja. Du, ska vi släppa Car Masters för den här gången?
Men
vi uppmanar alla att se den, för det är inte så, som sagt, det har väl folk förstått nu, att vi inte tycker att det är bra. Jag älskar den här serien. Vi har ju inte kunnat, tanken var att vi skulle se avsnitten tillsammans, som sagt, men det gick ju inte, det går inte att sluta titta.
Nej, det går inte, det är som en drog.
Ja.
Vi fortsätter.
Ja, det gör vi.
Vet du vad det är dags för nu?
Nej!
Nu är det dags för ett lyssnarbrev.
Jaha, ja.
Mm. Tjena grabbar. Jag har precis lyssnat på avsnitt 230 och tänkte ge er lite kött på benen gällande Robbans brev och er diskussion där. Det var ju när vi pratade om elbilshobbyn. Robbans fråga var ju, är liksom hobbyn död?
Och det
blir elmotorer.
Mm.
Det som jag känner, och som jag tror att många andra känner, är att mäckandet och ombyggnationer och renoveringar, med andra ord garagehänget, kommer byta atmosfär helt. Du kommer inte sitta där med lortiga fingrar och lukterna och ljudet. Felsökning blir bytta mot multimeter. Men om vi säger att sådana gubbgriniga personer som mig själv kompromissar och väljer att konvertera och börja med el, så finns det ett stort problem. Jag gick efter min utbildning som personbilsmekaniker ett extra år inom el- hybridbilsbranschen.
Mm-hmm.
För jag ville ligga i framkant då detta nu är 10 år sedan.
Mm.
Och här till min poäng. El i de mängder man måste använda för att ens kunna köra i bara en timme kräver mycket ström, vilket kräver mycket batterier, vilket kostar en massa pengar. Men det stora problemet är att denna batteribank även har ett väldigt högt volttal, och som ni säkert förstår, ett minimum på cirka 240 volt, alltså samma som med husel, och så finns det modeller som har ännu mer. Så istället för att den enda risken i garaget är att du får en bil över dig på grund av slarv med pallbockar.
Man slår i knogarna när du släpper.
Ja, ja. Så kan du nu dö av att du tappar eller nuddar en sladd. Mm. Detta leder till att hemmäckandet kommer bli begränsat, för det krävs att du har en utbildning för att ens få röra sakerna. Men det kommer ju nya säkra paket där du bara behöver koppla in batteriet med en kontakt, vilket troligtvis även kommer behövas en utbildning till ändå. Men vi säger att batteriet och drivlinjen är inkopplat. Då vill jag hänvisa till ett skolprojekt som vi hade på skolan där vi valde att konvertera en ATV från bensin till el. Och när allt var draget och ikopplat och klart, så var det inte bara att vrida på nyckeln och köra. För våran lärare kunde inte ens programmera fanskapet. Utan när alla tre styrboxar vi köpt in var vi tvungna att ta in en hacker för att fixa in det här. Det såg ut som världens Hollywoodfilm med skärmar med gröna programkoder på. Och det tog honom en halv dag bara för att få till att den skulle gasa på rätt sätt. Så det räcker inte med att dra el, du ska även kunna programmera. Och för att bli en veteranbils elkunnig person, så tror jag att du kommer behöva ha mycket mer kunskaper som farsan inom situationstecken inte kan lära dig på lördagskvällar i garaget med mycket skratt och skoj. Jag vill inte vara en motståndare mot framtiden och elbilar. Det här är roligt och jag tycker att det är bra. Men jag tycker att Sverige borde ta lite mera stolthet i vilket biland vi faktiskt är med SFR och allt, och gynna vår hobby lite. Och nu kommer då en liten passus från mig. För att fram tills nu så har ju det här lyssnarbrevet från Emil varit rätt rakt och tydligt. Eller hur? Men i nästa stycke så tappar han bort mig lite. Det är som att Emil har suttit med en sån här österrikisk glasstövel fylld med 4 liter öl bredvid sig när han liksom har skrivit så här långt.
Men ubåt i också. Han har släckt in kött.
Exakt, med Fairnet. Ja. Men, och så kom man hit liksom, att man ska gynna hobbyn lite. Och så bestämde han sig för att nu sveper jag
nu slog det
enorma fanskapet. För att nu läser jag vidare då, ordagrant.
Ja.
Och här, jag försöker fatta, men jag fattar inte. Att folk som inte är i behov av bensindrivna bilar eller inte har intresse av veteranbils rallyhobbyn beskattas annorlunda, tycker jag skulle vara mer noga överbevakat. Och de som älskar detta kunde ha som till exempel Norge med sin grön diesel, när nästan alla har elbilar till vardags, kunde åka och köpa veteran rallybensin. Detta har gjort att både elkonverterade veteranbilar hade fått ett högt värde på grund av allt jobb eller pengar som lagts ner på bilen, och våra bensindrivna kunde behållt sitt värde. Skål!
Det här, oj då, det var konstigt.
Jag fattar ingenting.
Nej.
Men sen nyktrar han till
igen. Aha.
Och så skriver han så här: det blev ett långt och kanske helt överdrivet mejl, men detta tycker jag är en bra lösning.
Naja.
Vad det nu var. För alla kommer inte ha samma förutsättningar för att bedriva hobbyn på samma nivå som de med höga utbildningar eller mycket pengar.
Nej.
Tack för Sveriges bästa podd.
Ja, det var gulligt av dig.
Med
jag vill bara förtydliga en sak. Alltså, när vi pratade om det här förra veckan, då var det ju inte egentligen frågan om vad vi tyckte var bäst och vad vi hoppades att det skulle bli.
Okay.
Vi pratade ju utifrån frågeställningen om bilars värde. Och det jag tror, för jag tror precis som någon på Instagram skrev, att det kommer nog bli alternativa bränslen kanske som blir det vanliga för våra gamla veteranbilar. Men när det kommer till vad en bil är värd, alltså tar du då liksom en matching numbers whatever som går på alternativt bränsle eller som går på el, så kommer elveteranen vara värd mer pengar. Det tror jag. För att du får en mycket bredare publik som är intresserad av det.
Det kanske var det han menade.
Det kanske var det han menade.
Som vi inte förstod.
Ah, ja, okej. Okay. Ja, men då förtydligar det i så fall.
Exakt. Påfyllan.
Ja.
Men du, nästa vecka så vi har fått ett till lyssnarbrev, men det får vi ta nästa vecka från Martin, där vi ska lista ut var han bor någonstans baserat på vilka bilar han kör.
Ja,
det kommer
just det.
Bli svinkul, men det blir nästa vecka.
Därför att nu har det blivit dags för Deal med hojen.
Ja.
Northbike. Dream it, live it.
Du, det är ju lätt att det blir lite grabbigt när man ska snacka om hojar. För motorcykelkulturen är ju traditionellt ganska mansdominerad. Och det beror ju på att ungefär 80% av alla hojåkare är män.
Är det sån ratio? 80%?
Ja, 80%.
Uh-huh.
Och jag säger inget om det, för jag tycker verkligen att det är bra eller dåligt, utan konstaterar bara att det verkar vara ett faktum att vissa saker gillar killar att göra mer och vissa saker gillar tjejer att göra mer. Men det är svårt att inte älska de här 20% ändå. Mm. För det är något härligt med tjejer som kör hoj, tycker jag. Mm. Och då tänker jag inte i första hand på den här trenden med porriga glamourmodeller som kör sporthoj på Instagram i yoga pants, även om jag såklart inte har något negativt att säga om dem. Utan jag tänker mer på vanliga tjejer som är jävligt duktiga på att köra hoj och som i första hand gör det här för att de älskar det och som kör hoj för sin egen skull och inte för att få fler följare på Instagram. Och idag tänkte jag därför lista ett gäng internationella hojbrudar som jag tycker är värda att man ska ha lite koll på. Jag tycker att jag vill lyfta fram dem. Och den första tjejen som man bara måste veta vem det är, det är en brittisk tjej som heter Maria Costello. Och Maria är nämligen en tjej som för några år sedan satte ett Guinness världsrekord genom att vara den då snabbaste kvinnan på Isle of Man-banan med en genomsnittlig hastighet på 114,73 miles per hour. Så det är väl typ 183 km i timmen då. Sjukt snabbt det. Och tjejer som sätter rekord på The Isle of Man måste man ju ha med på den här listan, eller hur?
Verkligen.
Mm. Det är ganska många tjejer som gjort fräna saker på motorcyklar som jag kommer gå igenom. Och det kommer liksom inte bli någon djupdykning kring varje person, utan idag vill jag bara göra folk uppmärksamma på vilka de är och vad de heter. För jag tycker som sagt att det här är namn som man bör ha lite koll på. Sen får väl folk googla då om man vill veta mer.
Mm.
För nästa tjej som man bör känna till då, det är ökendrottningen Laia Sainz. Hon är ju en endurogudinna från Spanien som saknar motstycke i frågan om framgångar. Hon har nämligen vunnit Women's World Trial Championship 13 gånger och EM 10 gånger. Men det som gör att jag blir lite till mig i trasorna när jag hör namnet Laia Sainz är ju det hon har gjort på Dakar. För ända sedan hon ställde upp första gången 2011 och såklart också vann damklassen, vilket är helt sinnessjukt med tanke på att det var så här hennes första gång. Men ända sedan dess så har hon ju legat i toppen när det kommer till Dakar-resultat. Hon vann ju även 2012 och 2013 och 2015 blev hennes bästa Dakar. För då slutade hon nia totalt. Det vill säga hon var den nionde föraren i mål oavsett kön då. Och det är ju otroligt coolt, tycker jag.
Det var länge sedan du pratade om Dakar.
Ja, men nu är det dags för det. Ja. Nästa kvinna heter Beryl Swain. Och Beryl Swain är en tjej som kanske inte så många känner till, men som jag tycker att man bör känna till av den enkla anledningen att hon var den första kvinnan som körde Isle of Man TT överhuvudtaget. Och det gjorde hon 1962. Och då kom hon på en 22...
Vad sa du, 62?
62, ja.
Jävlar.
Ja, och då kom hon på en 22 plats i det som då kallades för Ultra Lightweight Class. Och det tycker jag att man måste hylla. Jag älskar brudar som säger fuck it och vågar gå mot strömmen. Det är härligt. En annan tjej som delar epitetet hojgudinna med Laia Sainz är ju den amerikanska tjejen Ashley Fiolek. Hon har ju i och för sig slutat att tävla nu. Men under de år som hon var verksam så var hon lika dominerande som Laia Sainz var. Men Ashley, hon körde ju cross och inte enduro. Och allting började när hon 2008 vann WMA Pro National Championship för första gången. Och det följde hon sen upp med 3 till WMA Pro National guld då. Men hon hann ju dessutom med att vinna X Games 2 gånger. Jag tror att det var 2009 och 2010. Det som är ballt med det här är, och samtidigt tråkigt, är att hon slutade ju tävla innan hon ens hade hunnit fylla 23.
Oj.
Så alla de här segrarna, de fixade hon under en period på bara 5 år. Alltså hon var helt... Hon dominerade under de här 5 åren.
Vet man varför hon slutade?
Nej, inte riktigt. Hon är dessutom döv, vilket gör henne ännu mer.
Jag tror du att hon var död?
Nej, det är hon inte. Men hon är döv. Det gör henne ännu lite mer speciell. Och idag vet jag att hon driver motocrossskolor i USA. Så det är en solskenshistoria på något sätt.
Ah, kul.
En annan jävligt cool tjej är ju Maria Herrera från Spanien. Som är den enda tjejen som har kört MotoGP:s Moto3-klass med grabbarna. Det var ju några år sedan nu, men jag tycker att det är verkligen värt att lyfta fram eftersom de som kör liksom Moto3, MotoGP, det är de bästa racingförarna i världen. Och jag tänker att slå sig in som tjej där, det är nog fan inte så lätt.
Nej.
Och en annan cool racebrud, det är hon Melissa Paris som kör Superbike bland annat. Men hon har ju även ett guld i Barcelonas 24 timmars lopp. Och en första plats i WERA West Superbike Champion. Hon har ju även testkört Hondas MotoGP M1 racehoj, vilket ju säger en hel del om vilken jävla grym brud hon är på att köra hoj.
Ja.
Vi börjar ju med en tjej som har gjort sitt namn på The Isle of Man. Jag tänkte att vi skulle avsluta med en annan fartprinsessa som jag tycker är jävligt cool. Hon heter Jenny Timoth och kommer från England. Hon är tjejen som idag har det kvinnliga rekordet för snabbaste varvet på Isle of Man. Och det gjorde hon ju också såklart första gången hon ställde upp i tävlingen. Jag fattar inte vad det är med de här bröderna. Och året därpå då gjorde hon exakt samma sak igen då. Och då hade hon en medelhastighet på 191 km/h. Hon är verkligen en tjej som gillar att vara först med att ta sig an utmaningar som ingen annan gjort tidigare. Och det är därför som jag tycker att hon är så grym. För hon har bland annat sett till att bli den första tjejen som kvalificerade sig i både brittiska 125 GP-klassen och Supersport Cup Championship. Och hon var även den första tjejen som tog poäng vid brittiska mästerskapet. Och även den första tjejen som tog en pallplats i Supersport Cup-mästerskapen. Så det här är verkligen en tjej som går ut och bara tar det hon vill ha. Och den typen av tjejer är svåra att inte gilla på något sätt. Nu har ju den här listan mest bestått av tjejer som gjort sitt namn på den internationella scenen. Och konstigt nog så kommer alla de här brudarna från antingen Spanien, USA eller Storbritannien då. Men det finns ju såklart också ett gäng grymma svenska brudar, som till exempel road racingens största kvinnliga stjärna och förebild, hon Emma Johansson, som tyvärr gick bort 2019. Eller cross- och sporthojtjejen Cecilia Lindén, som förutom att vara en jävel på att köra hoj också är sjufaldig svensk mästarinna i make-up och tvåfaldig silvermedaljör i VM i make-up.
Va?
Ja, eller för all del vår kompis Maria Sandell, som var den första kvinnan att ta sig mål på Dakar. Eller den här underbara Sara Aydin, som är en stunttjej som har ett väldigt nära samarbete med Northbike just nu. Men jag kanske får återkomma till ämnet i något avsnitt längre fram och bara lista svenska brudar. Oavsett så är det så att det alla de här brudarna har gemensamt och som var anledningen till att jag ville snacka om dem idag, det är att alla till 100% lever utifrån Northbikes motto Dream it, live it.
Vet du vad det är dags för nu?
No!
Nu är det dags för veckans bil.
Yes!
Veckans bil.
Då är det ju då Bilsport och MC som presenterar det här, som sig bör.
Jajamän.
Och varför är då det här så logiskt? Jo, därför att Bilsport och MC nämligen är ohotade experter på gammelbilsvärdering och försäkring.
Mm.
Vilket alltid är intressant när det kommer till unika bilar. Och idag så tänkte jag prata om en bil som faktiskt bara tillverkades i ett enda exemplar.
Mm. Det är sånt gillar jag.
Ja. Mm. 1964 så hade Plymouth stora planer. Idén var att man istället för att facelifta Savoyen och Belvederen och Fjorden och Sportfjorden, så skulle man gå all in och presentera hela tre unika konceptbilar på tre olika nationella bilutställningar. Det var liksom full fart framåt. Och bilen som var ämnad då för Chicago Auto Show var en guldfärgad Satellit 2. Baserad på en tvådörrars Fury så hade Plymouth designavdelning valt att addera trippelbaklysen.
Ja, det ser man.
Alla Mark Towell. Och sen hade de en fullängds mittkonsol. Liksom, det var ju inte unikt så, men det här var ju en koncept. Så att pricken över i, det var ett brutalt targatak. Och den här då nästintill öppna bilen hade vindruta och targabåge, vilket fungerade förvånansvärt bra på en så här pass stor bil.
Mm. Ska... Nej, nyfiken.
Det är skitfränt. Jag avskyr när du blir så här tveksam.
Mark Towelskt tyckte jag att det såg ut.
Ja, det kanske passar det här avsnittet.
Ja.
De två andra konceptbilarna, det var en Dodge 880 koncept och en Cuda koncept. Men åter till Satellit 2. För idag är den förfallen men fortfarande i originalskick. Den är omlackad svart och med några partier är fortfarande guld. Så vad hände egentligen med den här bilen? Jo, efter Chicago-mässan 1964 så fick den turnera runt i USA några månader bara. Men eftersom det var en mock-up som saknade både motor och låda, så var det inte så många som drog i den. Det, liksom, det var ingen Det var ingen bilhandlare som bara, den här älskar vi, den här ska stå här. För det var liksom ett ofärdigt projekt. Mm. Så bilen hamnade strax därpå då, inne på ett lager och började samla damm. Och efter några år, 1968, så hamnade bilen av någon outgrundlig anledning i Kalamazoo på Western Michigan University's Engineering Design Department. Här kavlade man upp armarna och monterade motor och låda och gjorde bilen liksom körklar. Och bilen blev liksom en av skolans maskotar och den fick vara med på diverse såna här homecoming-parader och sånt där. Men tiden sprang ifrån bilen som nu mest stod och samlade damm. Och just den här engineering design-utbildningen lades ner på det här universitetet. Men plötsligt så knackade en elev på hos rektorn med en mycket ödmjuk fråga. Och det var, jag tar ju min examen nu och jag undrar om kan jag få ta med mig den här satellittvån som bara står här och samlar damm? Så kan jag donera den till Wayland Union High Schools och deras nya order shop. Det är det som är så främt med amerikanska high schools och universitet. De har ju liksom fordonsutbildningar som är fränare än svenska plåtutbildningen. Det vill säga, min grundskola, sa den här killen då, och deras fordonsprogram, de behöver något kul att sätta tänderna i. Och rektorn, han sa ja, och bilen fick då byta skola och stad. Och här fick eleverna utföra lackjobb och rostlagning och bilens grundskick kunde liksom bevaras utan att den någonsin blev speciellt fin. Men den liksom var i alla fall bibehållen. Folk visste inte att det här var en unik konceptbil. Liksom. Men sen plötsligt en dag, 1992, så kom ännu en gammal elev från skolan som nu drev en lokal Chrysler Plymouth Dodge dealership och frågade om han kunde få rädda den här bilen. Och skolan släppte den då och bilen placerades under ett täcke i en lada i 30 år.
Oj.
Och nu, 2019, så såg den åter dagens ljus. Det här är en bad boy. Det är skit.
Men varför är den inte klar?
Ja, men den är ju precis... Den ska väl göras i ordning.
Ja.
Men det är något fränt med ett, liksom en full-size Targa. Kom du ihåg min Cutlass jag hade? En 75a Cutlass
Targa.
Nej,
vi kände inte varandra då.
Gjorde vi inte?
Nej. Vi har aldrig haft en Cutlass så länge vi har. Den måste ha haft i unga år.
Ja, den röd Cutlass med vit vinyltopp och så Targa-tak. Mm. Men det här är en helt öppen Targa. Det vill säga, den är ingen stolpe mellan Targa-luckorna. Liksom. Det är mer som en Porsche 911 Targa.
Ja, eller en Kiruna Cab.
Fan vad du var hård mot den här.
Ja, men du vet, så fort det blir stora
bilar så går det panik.
Ja. Men det här sagt, jo, men den är lite ball.
Men med det här sagt så kanske vi även ska tipsa våra lyssnare om att de alltid ska ha en aktuell värdering på sin hobbybil. Den här gick ju under radarn som en unik svindyr bil för folk inte riktigt fattade vad det var. Men det är det jag menar med Bilsport MC. De har liksom koll på grejerna och koll på sina kunder.
Mm. Läskig koll nästan på värde på bilen.
Härlig
koll. Otroligt duktiga på det.
Men har man då en gammal originalare som har stått under täcke i garaget, så kanske den har ökat värdet med 50 till 100 000 de senaste 10 åren. Mm. Så det är ju ändå bra att ha en korrekt försäkringsvärde på den om olyckan skulle vara framme.
Ja, eller som i det här fallet också, lätt att glömma bort. Kolla värdet när man har renoverat en bil, bytt motor på en bil.
Ah.
Då kan värdet bli väldigt annorlunda mot vad det var innan. Och det är lätt att glömma bort.
Ja. Gå in på Bilsport MC och klicka runt lite. Och där hittar ni även filmerna Drömgaraget där vi besöker sjuka människor i sjuka garage.
Mm.
Och nu till hösten så fortsätter vi inspelningarna. Så har ni tips på Sveriges ballaste garage så kan ni skicka ett DM eller ett mail till oss.
Får ni jättegärna.
Men Plymouth 1964 Satellite 2 Concept. Det var veckans bil.
Ja, jag tycker den var bra faktiskt.
Mm. Och sen har vi fått ett uppdrag av Hansen Racing. Och det är att hitta och formulera våran och Hansens kärlek till hobbyn. Alltså ord, situationer och känslor som är unika för hobbyn. Och idag så tänkte jag sätta tänderna i ett ord som faktiskt på något sätt är helt jävla unikt för våran hobby. Och det är farten.
Ja.
Ja. Mm. Men inte den faktiska farten. Utan istället så tänkte jag att vi skulle titta på den upplevda farten.
Mm-hmm.
För även om det finns en massa kompressormatade monster med ohyggligt breda slicks. Mark Towell-breda slicks.
Ja, just det. Mm.
slips, slicks i våra hobbygarage så är ju de allra flesta jänkare ohyggligt långsamma. Att trycka plattan i mattan i en 75a Eldorado eller en 72a Impala, det tär ju på psyket.
Mm, och plånboken.
Tankmätaren rör sig i samma tempo som hastighetsmätaren, men åt andra hållet. Jag hade faktiskt en höjd Blazer 70... Fan vad det var, en 77a.
Mm.
Som när jag gasade upp för backen Sankt Eriksgatan, då såg jag hur tankmätaren rörde sig.
Exakt, det var exakt samma sak jag har varit med om. En kompis vars farsa hade en 454 Pickis. När den kom. Backen upp, ut ur Falun, upp mot Borlänge. Tryckte du plattan i vattnet där, upp för backen, då såg man nu soppamätaren bara...
Det är fränt.
Ja. Det var fränt då, eller?
Ja.
Ja.
Men det vrålande ljudet och den obefintliga vägkontakten, det gör ändå underverk för den upplevda fartkänslan.
Mm.
Alltså noll kontroll gör att hjärnan omvandlar situationen till en livsfarlig händelse, vilket därefter lurar kroppen att man färdas i dubbel hastighet. Det här är underbart. Långsam, okontrollerbar fartkänsla, det är fan med det bästa som finns.
Ja, det getter det.
Mm. Och ta nu ett foto precis när ni har tappat kontrollen över er bil i 40 km i timmen och tagga den på Insta och Facebook med hashtaggen Hansenvinnare, så deltar ni automatiskt i Hansen Racings tävling The Most Outstanding Car, där ni den sista varje månad väljer en, där de väljer ut en vinnare som får 1000 kronor att handla för på
hansenracing.se.
Och nu i september så ska vi dra igång en Hansen-tävling. Men det tar vi
nästa vecka.
Är det nästa vecka? Är det september nästa vecka?
Det
har inte vi koll på.
Nej,
sånt,
ingen aning.
Sådana bagatelliteter.
Det är 25 idag i alla fall när vi sitter här och spelar in.
Ja, då blir det väl inte riktigt.
Nej,
nästa.
Precis.
Men om 2 veckor så drar vi igång en tävling. Och vill man köpa en USA-bil, ny som gammal, så kan man kontakta Stefan Ernryd på 08 30 20 40 och hälsa från oss. Han har mycket pickisar i lager just nu. Ny, fabriksnya pratar vi.
Nice.
Dodger. Mm. Och fan säger vi, 25 september i Skokloster så sparkar vi loss Gasoline Car Show tillsammans med Gasoline Magazine, Sveriges bästa tidskrift om man gillar bilar.
Mm. Gå in på deras Facebook och håll er uppdaterade och ajour om vad som händer och fötter.
Ja, det blev ett långt avsnitt,
ja, det blev det.
Den här veckan.
Ja.
Tack vare Mark Towell.
Ja, men vi kände att vi kan liksom inte bara hafsa igenom det, utan det behövdes grävas djupt.
Ja.
Och det har vi gjort den här veckan.
Nästa vecka ska bli svinkul, för det här, vi har ju ett roligt lyssnarbrev.
Vi har ganska mycket lyssnarbrev att se fram emot.
Ja.
Ja, men tills dess då får ni se till att ha det så bra och en jävla trevlig helg allihopa.
Ja.
Så hörs vi om en vecka.
Ha det bra.
Hej.
Hej.